Hej och välkomna till Radio Malmbäck. Radio Malmbäck är en del av Höglandets närradio och kategoriseras under benämningen program 5. Höglandets närradio sänds på 103,9 MHz. Mitt namn är Mikael Lägermo och jag sänder här det 11:e programmet i en serie som jag började arbeta med hösten 2014. Min intention med programmen, vilken jag hållit fast vid under seriens gång, har varit att bygga den på kristen grund och att från den utgångspunkten belysa andliga och själsliga sammanhang. Men också försöka kasta ljus över situationer och företeelser i det historiska och det samtida perspektivet. Om jag i det sammanhanget lyckas väcka tro, förnya tro, överföra hopp, livsmod, kraft att ta nya tag, att orka en dag till, ja, då är jag givetvis nöjd och glad med situationen. Den kristna tron är den enda kompass jag har i handen. Därmed har jag heller ingen annan kompass att överräcka, att ge vidare. Jag har ingen alternativ karta att erbjuda. Ingen människa kan i andligt avseende ge vidare sådant som hon inte först har fått. Det ligger i sakens natur. I det här programmet vill jag ta upp gränser som Fadern, Sonen och den helige Ande lagt ut för oss människor. Det kommer att till delar handla om ett perspektiv av hit men inte längre. Det kommer att i andra stycken handla om skillnaden mellan att bära på smörjelsen från ovan och att inte göra det. Två personer kommer att i det hänseendet lyftas fram särskilt från Bibelns blad, nämligen Saul och David. Till att börja med kan det vara lämpligt att vi bygger vår förståelse av hur de tre storheterna Fadern, Sonen och den helige Ande samverkar. Jag är övertygad om att den kristna erfarenheten genom tiderna är fylld av exempel på hur människor erfarit detta samspel. Kanske särskilt i tider av prövningar och svårigheter. Även bland oss nu levande, vilka går trons väg, finns dessa erfarenheter. Jesus ger oss en förklarande inblick i Johannesevangeliets 15 kapitel, den 26 versen, där han säger: Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er ifrån Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Jesus tillskriver här den helige Ande ett mycket vackert karaktärsdrag när han benämner honom sanningens ande. Här har vi alltså att göra med en andlig storhet som inte bedrar oss, som inte för oss bakom ljuset, utan som istället för fram ljuset när han vittnar om Jesus. Dessutom, han utgår från Fadern och sänds från Fadern på Jesu uppdrag. Jesus talar vid det här tillfället om ett framtida skeende, något som kommer att äga rum vid en specifik tidpunkt efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Bibelordet har bland annat den egenskapen att det kan vara precist och noggrant beskrivande. 50 dagar efter att Jesus ger upp andan på korset faller hjälparen över de kristna för första gången i en kollektivt upplevd händelse med individuella verkningar. Dessa 50 dagar utgör tidsrymden mellan långfredagen och pingstafton. Jesus, som före det här tillfället har lyfts upp till himlen och satt sig på Faderns högra sida, uppfyller här det han tidigare talade om i Johannesevangeliet. Sedan följer flera skildringar i Nya testamentet där de kristna upplever andens ledning i ett fortlöpande skeende. Oräkneliga skaror kan berätta om detsamma i den kristna erfarenheten. Hjälparen är konkret och kommer aldrig för sent. Han bär attributet sanningens ande. Han utgår från Fadern och sänds från Fadern på Jesu uppdrag. Här har vi nu fått en kort men fördjupande inblick i ett mycket viktigt, ständigt pågående samspel i himlarymderna. Kritiker menar att uttrycket treenigheten aldrig nämns i Bibeln. De har rätt i den saken. Men i den här citerade versen från Johannesevangeliet får vi en inblick i det nära samspel som sker mellan de tre storheterna. Hur nära förbundna med varandra de är. Vi lämnar nu för en stund den himmelska storheten, den heliga ande, för att senare återvända och återknyta till tankegången om gränser, vilka är satta för vårt bästa, eviga och oföränderliga. I det följande ska vi ta del av hur det kan gå till när fadern sätter gränser. Scenerna utspelar sig i den första Samuelsboken, i en situation där Herren själv låter sig bortföras under en tidsperiod, från förbundsfolket Israel till ett annat folk. Här undrar kanske någon lyssnare, vad är det fråga om? Kan Gud stjälas, rövas bort? Frågan kan tyckas både banal och komplex på en och samma gång. Banal så tillvida att Herren inte är ett objekt, ett ting som man flyttar hur som helst, efter eget gottfinnande. Komplex så tillvida att det i reell och symbolisk mening inte skulle kunna ske, med mindre än att Gud själv tillåter det. Nu inträffar det att den högste meddelar den unge profeten Samuel den effekt som den här händelsen kommer att medföra, utan att avslöja detaljerna i skeendet för honom. Han berättar följande för Samuel i första Samuelsboken i det andra kapitlets elfte vers. Då sa Herren till Samuel, se, jag ska i Israel göra något som kommer att genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Av detta förstår vi att det som kommer att hända är av stor dignitet, något det kommer att talas mycket och länge om. Förmodligen är Samuel mycket spänd inför vad som väntar. Så övergår vi till ramen kring händelseförloppet, samtidigt som vi väver in några historiska tillbakablickar. Det som konkret sker är att ett närboende folk, filisterna, i samband med krigshandlingar för bort Israels viktigaste religiösa symbol, förbundsarken. Den estetiskt mycket vackra kista där bland annat de två stentavlor som Mose mottog på Sinai berg förvaras. Herren har här ovanför förbundsarken sin boning bland Israels folk. Den har tillverkats genom den högstes direkta instruktioner till Mose vid ett visst tillfälle under folkets ökenvandring. Efter färdigställandet bärs den med vid de fortsatta vandringarna. När folket gör halt och slår läger ställs den in i det tält, det mobila tempel man medför, det så kallade tabernaklet. Det är till denna punkt Mose går för att på ett direkt sätt fråga Gud om ledning i alla de svårigheter folket råkar in i under ökenvandringen. Under Israels tempelperiod står den i det allra heligaste, en plats dit överste prästen går endast en gång om året för att söka försoning för folkets synder. Vid det här specifika tillfället står den i en stad som heter Silo. Där har den stått sedan Josua tillsammans med folket erövrat det heliga landet. Den förvaras här i något man kallar uppenbarelsetältet. Det är alltså något av oerhörd betydelse som förs bort. I det drama som vi snart ska ta del av är det viktigt att komma ihåg att Herren låter det ske. Varför sker det? Varför går det så långt att han under en tid lämnar sitt förbundsfolk? Det handlar om utvecklad, ihärdig och pågående synd bland prästerskapet. I spetsen för detta för folket fördärvbringande avfall står prästen Elis söner. De av er lyssnare som är särskilt intresserade av detaljerna i avfallet kan läsa skildringen i första Samuelsbokens tre inledande kapitel. För mig framstår det som att Herren med sitt handlande gentemot sitt förbundsfolk menar, det är nog nu, hit men inte längre. Jag kommer att lämna er och ni vet inte för hur länge. Nu när ramen och bakgrunden är tecknad så ska vi övergå till detaljerna i händelsen. Dramatiken utspelar sig i första Samuelsbokens fjärde kapitel där Israel åsamkas stora förluster i en drabbning med filisterna. De förlorar i ett första slag 4000 man. I detta läge tar de till en panikåtgärd. De begär att förbundsarken ska forslas från silo ut till slagfältet. Så sker också trots att prästen Eli är mycket orolig för arkens vidare öden. När filisterna får höra att arken burits in i den israeliska härens läger blir de mycket oroliga. Texten berättar för oss att de väl känner till hur Israels Gud fört detta folk ut ur Egypten. Trots det samlar de mod och besegrar israeliterna ännu en gång i en drabbning som också medför att de erövrar förbundsarken. Nu lämnar välsignelsen av Guds närvaro för en tid Israels folk med allt vad det innebär. Hur går det då för filisterna? Får de istället del av välsignelserna? Nej, när man läser fortsättningen i första Samuelsbokens femte kapitel så finner man att de agerar oförståndigt med det de erövrat. De placerar förbundsarken i sitt avgudatempel, ett tempel de byggt till sin guds Dagons ära. Detta är som att sammanföra eld och vatten, det går inte alls. Antingen utsläcker det ena det andra eller så förtär det ena det andra. När de kommer till sitt tempel nästa morgon finner de att deras avgudabild ligger nedfallen framför förbundsarken. De reser upp statyn igen, men när de kommer dit nästa morgon så har historien åter upprepat sig. Den här gången är dessutom Dagongestalten sönderslagen. Filisterna har begått det stora misstaget att jämställa den högste med andra gudar i direkt konflikt med det första av 10 Guds bud, återgivet i andra Mosebokens 20 kapitel där det heter: du ska inga andra gudar ha jämte mig. Människorna i staden där arken placerats, i texten benämnd Asdod, vågar inte ha kvar arken längre. De drabbas av bölder och känner hur Guds hand är tung över dem och över deras gud Dagon. Arken flyttas så till staden Gat. Även där drabbas befolkningen, de slås med bölder och stor förvirring utbryter bland dem. Även här begär invånarna förflyttning av arken och den forslas till staden Ekron. Här har ryktet om arken föregått dess ankomst. Människorna på orten fruktar för sina liv. En dödlig förvirring uppstår även här. Bölder slår upp, flera avlider. Texten berättar att Guds hand ligger mycket tung över staden och att ropet från staden stiger upp mot himmelen. Tänk, kära lyssnare, om det istället hade varit ett rop som genljudit av ånger och sinnesändring. Hur mycket gott kunde då inte Guds närvaro istället ha åstadkommit? Nu blir hans närvaro något som drabbar till dom. Tänk om filisterna hade lagt ner sin dagonkult och erkänt den högste som den enda värd att lovprisa och tillbe, den enda värd att tillhöra. De var ju införstådda med hans makt, i och med att de kände till berättelsen om israeliternas frigörelse från Egypten. Även till filisterna är det som om Gud säger: hit, men inte längre. Inte ska ett folk behöva drabbas av Guds närvaro på ett så fruktansvärt sätt. Som vi ser här handlar det om ett folks andliga blindhet och de irrvägar som blir följden av blindheten. I berättelsen ser vi hur Israels folk drabbas av Guds frånvaro och filisterna av hans närvaro. Dock, det som utspelade sig var verkligen något som kom att genljuda i båda öronen på dem som hörde det, precis som Herren förutsade. Än idag kan vi förundras, förvånas och med förnyad insikt böja oss för vem den högste egentligen är. Herren bemöter vi inte med någon chalans som en bland alla andra. Med den hållningen kommer vi inte långt. förökad blindhet och dom blir då istället vår dystra erfarenhet. Efter 7 månader inser filisterna att de överträtt heliga gränser, att det enda rätta är att återlämna arken till det folk med vilket den högste ingått förbund. Så sker också. Detaljerna i den processen är belysande att ta del av och överför ytterligare några insikter, vilka den som finner det hela särskilt intressant kan ta del av i 1 Samuelsbokens 6:e kapitel. Lite längre fram i denna bok är en ny process under uppsegling, nämligen den att Israels folk nu vill skaffa sig en kung. Man tycker sig ha belägg för denna begäran, i och med att profeten Samuel blivit gammal och att hans söner inte vandrar de rättfärdiga vägar på vilka Samuel vandrat. Man ser att grannfolken har kungar, vilka dömer över dem, och anser nu att det vore en utmärkt lösning även för Israel. Samuel är inte nöjd med denna förfrågan. Förmodligen anar och känner han att framtida bekymmer väntar om detta blir lösningen. Han talar med den högsta om saken. Svaret han får återfinner vi i 1 Samuelsbokens 8:7-9. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Ty det är icke dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat. I det de inte vill att jag ska vara konung över dem. Så som de alltid har gjort från den dag du har fört dem upp ur Egypten ända till denna dag, i det att jag har övergivit mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och förkunna för dem den konungsrätt som kommer att regera över dem. Av detta förstår vi att Israels folk här slår in på en väg som inte direkt kommer underlätta vare sig den innevarande eller de tillkommande generationernas liv. Under cirka 460 år varar konungatiden. Många problem medföljer. Bland annat spricker Israels folk upp i 2 delar, sydriket och nordriket. Konungar tillsätts och avsätts, inte alltid med schyssta medel. Avfällighet i olika grader dominerar bilden, dock med några klart lysande undantag. Konungar som genomför reformationer och återför Israel till sin rätta andliga hemvist. Men Herren ämnar inte i den här nya situationen låta folket självt välja en konung åt sig. Det valet utförs så här i den allra tidigaste början av Israels folks konungatid, av Herren exklusivt. Han gör det 2 gånger med de 2 första konungarna, Saul och David. Det sker alltså inte med en automatiserad successionsordning från far till son eller via folkval. Nej, i det här skedet agerar den högste exklusivt, genom att utvälja och utdela smörjelse till den han utvalt. Det betyder att han också kan ta ifrån personen den för ämbetet särskilda smörjelse han utdelat. Herren utser en man från Benjamins stam vid namn Saul för uppdraget, och Samuel får i uppgift att smörja Saul med olja. Så sker också, och senare samma dag faller Guds ande över Saul. Han kommer i hänryckning och förvandlas till en annan människa. Samuel beskriver hela dagsförloppet med många fler detaljerade scener i förväg för Saul, och intygar att när dessa under en och samma dag väntande steg är genomgångna, ja, då är Gud med honom. Vid tillfället när Saul lämnar Samuel efter att smörjelsakten avslutats återger texten följande för oss i 1 Samuelsbokens 10:9. I det han nu vände sig om för att gå från Samuel förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta, och alla dessa tecken inträffade samma dag. Vilken stor och händelserik dag i Sauls liv! Kanske upplever han under denna dag mer av andens dynamik än vad många av oss upplever under hela vårt kristna liv. Visst, hans uppgift är speciell, det ska vi komma ihåg. Du och jag som lever i det nya förbundets tid har våra roller i det allmänna och det särskilda prästadömet. Vi är levande stenar i Guds tempelbygge. Vi har frälsningens verklighet, evangeliets presentation och andens utgivande historiskt genomförda bakom oss. Att lita till, att luta oss mot, att grunda våra liv på. Att få sitt sinne förvandlat och att få ett annat hjärta, precis som Saul fick, även om vi inte axlar samma dramatiska roll, är fullt möjligt också för oss idag. Många sammanhang utspelar sig sedan under Sauls 40-åriga regeringstid. Under det första året går det bra, han går i takt med Gud. Sedan börjar han överstiga sina gränser i både smått som stort. Han blandar sig i och tar över förehavanden som normalt tillhör profeten, prästen och domaren Samuel. Han fullgör inte sina uppgifter i situationer där Samuel gett honom tydliga instruktioner. Till slut förkastar Herren honom från den roll han tilldelats. Återigen är det Samuel som får framföra himmelens budskap. I första Samuelsbokens 15 kapitel, den 28 versen läser vi. Och Samuel sa det till honom: Herren har idag ryckt Israels konungarike ifrån dig och givet åt en annan som är bättre än du. Här börjar vi ana att Herren ämnar förflytta sin smörjelse till någon annan. Den högsta liksom i det underförstådda sagt till Saul: hit men inte längre. In på scenen kommer nu den som Gud vill smörja istället, en yngling från Betlehem, av Judas stam, en ung vallpojke vid namn David. Situationen där Saul förlorar sin smörjelse och David övertar den beskrivs i första Samuelsbokens 16 kapitel. Många är de bibelläsare som studsar till inför det faktum att texten säger oss i drastiska ordalag att en ond ande från Gud nu kommer över Saul. Det stämmer liksom inte för oss med de uppfattningar vi har om den högste utifrån andra bibelord vi kan ta del av. Vi behöver därför göra halt en stund emot egentliga ärende och försöka sätta oss in djupare i vad det här handlar om. Till exempel kan vi i korthet påminna oss om inledningen till de prövningar Job utsätts för, den dialog som försiggår i himlarymderna mellan djävulen och den högste. Vi erinrar oss att Herren ger djävulen tillåtelse att utsätta Job för prövningar. Det kan vidga vår förståelse något, men troligen inte tillräckligt. Vi behöver fler infallsvinklar.
Help me know I am your.
I min engelska studiebibel framgår det att textens uttryck ond ande, evil spirit, också kan översättas injurious spirit. Med denna ledtråd öppnar sig vidgade förståelsemöjligheter. Ordet injurious utgår från latinet och därmed finns det också representerat i det franska språket. Översätter vi det direkt till svenskan finner vi att det betyder något som är ärerörigt, något som gäller människans grundläggande höghet, värdighet, ära och rykte. Alltså i sin förlängning en ande som angriper och skadar allt detta. I det franska språkbruket finner vi att uttrycket beskriver något som gör skada, som åstadkommer skadeverkningar, som kränker, skymfar och förolämpar, som stämplar mot någons rykte och liv. Sådan är den ande till sin karaktär, vilken nu kommer över Saul och stundtals dominerar honom. David blir främsta målet för andens härjningar och hans existensberättigande hotas här i sin grundval och därmed också hans människovärde. I första rummet angrips Saul själv. Han är inte längre tillförlitlig. Han skiftar ansikte från ögonblick till ögonblick. Något David bittert kommer att få erfara. Det här står i överensstämmelse med att demonisering alltid tar bort mindre eller större delar av människans höghet och värdighet. Om vi för ett ögonblick jämför med den fasansfulla situation som den besatte mannen i Gerasenernas land lever i, den man som Jesus så radikalt befriar, så förstår vi hur grundligt en människa kan berövas sin höghet, värdighet, ära och rykte. Vi bör hålla i minnet att i Sauls fall också kan ha att göra med ansättelse, inte besättelse. Vi förstår av de båda uttrycken att den senare belägenheten är den svårare av de två. Vi gör klokast i att inte strida kring frågan vilket era Sauls belägenhet handlar om. Inte förvilla oss i spekulationer kring sådant vi ändå inte kan kasta det fulla ljuset över. Herren vet vad han gör och han går aldrig för långt. David kallas nu till hovet för att spela harpa för Saul under de stunder då den onda anden belastar honom som hårdast. Texterna berättar för oss att David tar fram harpan när han observerar att Sauls sinnesstämning förändras till det sämre. Saul känner då lindring i sitt svåra läge och blir för stunden bättre. David är inte bara en begåvad musiker, nej, han är också en ung och tapper man som kämpat mot vilda djur när han vaktat sin fars får i vildmarken. Han utför så i en ofta omtalad scen den tappra bedriften att dräpa en för israeliterna stor, farlig, ja, övermäktig motståndare av filisteisk börd vid namn Goliat. Historien är välkänd och ofta refererad i predikningar, litteratur och andra sammanhang. Därför ska vi inte beröra den ytterligare just nu. Efter den här storslagna händelsen växer Davids ryktbarhet i Israel, så till den grad att Saul upplever att den överstiger den ryktbarhet han besitter och den ära han menar bör tillfalla honom. Sauls avund väcks, en farlig själslig drivkraft, vilken åstadkommit mycken skada genom tidsåldrarna, ända sedan Kains och Abels dagar. Två starka krafter spelar nu sitt lömska spel med Saul, en av andlig, en av själslig art. David kan nu inte längre från stund till stund veta var han har Saul, vilka sinnesstämningar som från ögonblick till ögonblick kommer att dominera honom. Texterna återger två tillfällen där David spelar för Saul, i akt och mening att mildra effekterna av att den kaotiska inre världen manifesterar sig och svårt plågar honom. Där Saul plötsligt och oprovocerat försöker spetsa David med sitt spjut. I dessa situationer ser vi tydligt hur det i första läget är Saul som fråntagits sin mänskliga höghet, värdighet, ära och rykte. De här båda männen umgås nu på samma fysiska plats där den ena har tagit över den andres smörjelse. Detta är i sig något oerhört. Förstår du, kära lyssnare, vilken laddning det här genererar i rummet, vilken spänning som oundvikligen uppstår? I andra läget hotas det som finns omkring honom, sådana som han skadar genom sitt beteende, framförallt David. Vi har anledning att tro att hans fruktan för Saul är större än den fruktan han möjligen kände i striden mot Goliat. Så illa är läget. Fruktan för den inre fienden kan mycket väl vara större än fruktan för den utifrån kommande. Det kan vi nog känna igen lite till mans. Davids djupa fruktan för Saul uppenbaras i ett samtal som David har med Jonathan, en av Sauls söner. Dessa två män äger ett samförstånd och en vänskap sig emellan på ett djupt plan, och de ses i lönndom när inte Saul har full vetskap om det. David uttrycker sig så här i första Samuelsbokens 20 kapitel, vers 3. Men så sant Herren lever, och så sant du själv lever, det är icke mer än ett steg mellan mig och döden. Jonathan finner det smärtsamt att hans far har en så vrång, vacklande och djupt opolitlig inställning gentemot David. Vid ett par tillfällen försöker han få Saul att ändra sin inställning. Vid ett tillfälle svär Saul vid Gud och betygar för Jonathan att David inte ska dödas. Sedan ändrar han sig igen. I tredje läget får vi nog våga anta att styret och skötseln av riket blir lidande. Att ha en nationell ledare som styrs av nycker och infall, svårmod, tungsinne och raseriutbrott är inte lätt. Vi kan kort relatera till den situation som beskrivs i Daniels bok, det fjärde kapitlet, där vi möter skildringen av hur Babels mäktiga härskare, kung Nebukadnessar, drabbas av svår psykisk sjukdom. Under sjukdomsperioden kan han omöjligen fortsätta att regera det väldiga riket. Det ligger i sakens natur. När det från himlen beslutade ödmjukandet av hans gestalt är genomfört, återfår han sitt förstånd, sina befogenheter, sin ära och glans. David misstänker att det även kan finnas ett annat spel bakom Sauls hat gentemot honom. Att det finns män i Sauls närhet som har mycket att vinna på att Saul upprätthåller sin ställning som regent. Att underblåsa Sauls vrede mot David, vilken kommer att ta över enligt det gudomliga beslutet. Kanske ser de hellre att Sauls son Jonathan får ta över efter fadern. Maktspel är realiteter även i våra dagar, där förändringar som inte är gynnsamma för den personliga situationen motverkas. I första Samuelsbokens 26 kapitel, vers 19, hör vi hur David tänker kring situationen. Han står i den här scenen på ett berg mitt i natten och ropar ner till Sauls härläger. Saul är ute på ett av sina eftersök där David och hans män är målet för jakten. Vad vi kan förstå så har David uppfattat två möjliga infallsvinklar till det svåra läge var i vilket han befinner sig. Den ena vinklingen är att det är Gud själv som uppeggat Saul mot David. Om så är, menar David, låt det då ske att han blir det offer som krävs. Den andra vinklingen är att det är människor som uppeggat Saul mot David. Det är som om David inte riktigt kan släppa den tanken. En annan aspekt värd att notera är att David vid två tillfällen sparar Sauls liv, fastän han hade haft möjlighet att utsläcka det. Något av Davids storhet avslöjas här. Han förmår inte utsträcka sin hand mot den som den högste en gång smort. Det går bara inte. Han förbjuder också sina män att dräpa Saul. Han vill låta Herren själv sköta situationen, det sammanhang där Sauls liv kommer att ändras. David är en stor ledare i vardande, den saken står klar när man läser de här texterna. Vi ska strax lämna skildringen av de här två männens långdragna kamp bakom oss. Men först ska vi sätta oss in i ännu en dramatisk scen från den här tidsperioden. Vi ska nu lyfta fram en händelse som utspelar sig i slutdelen av första Samuelsbokens 23 kapitel. Bakgrunden är den att David uppehåller sig tillsammans med sina män i öknen Maon, ett område sydöst om staden Hebron, där han gömmer sig undan Saul. Några i trakten boende underrättar Saul om saken och en tid senare drar han dit med ett uppbåd för att fånga David. Läget är nu akut. Läget för David och hans män är prekärt. Vi lyssnar till texten hämtad ifrån verserna 25 till 28. När nu Saul drog iväg med sina män för att söka efter David omtalade man det för denne. Och han drog då ner till klippan och stannade så i öknen Maon. När Saul hörde detta satt han efter David in i öknen Maon. Och Saul gick på ena sidan om berget och David med sina män på andra sidan. Men just som David var stad på flykt för att komma undan Saul, under det att Saul och hans män sökte kringränna David och hans män för att ta dem till fånga, kom en budbärare till Saul och sa: "Skynda dig och kom, ty filisterna har fallit in i landet." Då upphörde Saul att förfölja David och drog mot filisterna. Därav fick det stället namnet Skiljeklippan. I det här läget behövde David ett gudomligt ingripande, vilket han ju också fick. Skiljeklippan separerade de båda männen från varandra. Det finns ett tidlöst och tragiskt centralt drag i berättelsen, nämligen detta att den som inte har smörjelsen förföljer den som har. Hur många gånger genom historien har inte det mönstret upprepat sig? Men nu delar skiljeklippan på dessa män. Den ene på ena sidan berget, den andra på den andra sidan. Förföljaren får annat att tänka på. Saul får vända sina vapen mot en verklig fiende istället för en inbillad och manövreras iväg till en annan strid. Klippan har delat på dem. Det är som om den högste liksom sagt: hit men inte längre. Närmare min smorden så här kommer du inte. Vilka är då de män som vågat steget att ansluta sig till David? De män som därigenom ställt sig i en livsfarlig opposition gentemot Saul. I första Samuelsbokens 22 kapitels andra vers får vi svar. Och till honom församlade sig alla slags män som var i något trångmål, alla som ansattes av fordringsägare och alla missnöjda. Och han blev deras hövding. Ungefär 400 man slöt sig så till honom. Där ser man. Det var alltså personer som hamnat i olika sorters svårigheter under den nuvarande regenten. Nu går de under den smordes ledning. De går mot en som de hoppas ljusare framtid. De går med en som kommer att segra, även om omständigheterna ännu inte visar det. Parallellerna till oss och våra liv är uppenbara. Vi som bekänner Jesu namn och efter bästa förstånd och förmåga följer hans bud, vi går också med en segrare, även om våra omständigheter inte alltid tydligt visar det. Vi kan inte gå med en gudlös värld på fel sida klippan. Vi förmår inte dansa runt guldkalvar i konstgjord glädje och samtidigt inbilla oss att det är allt. På fel sida berget råder skugga. Vi som följer lammet trivs inte i det skymningslandskapet. Vi mår bättre i sällskap med ljuset, ljuset Jesus Kristus. Vi följer Messias, den till konungs mode. Vi har tagit ställning. Vi förstår vikten av att gå med smörjelsen, inte mot den. Av det vi här har tagit del av, arkens bortförande och Saul som blir fråntagen sin smörjelse, förstår vi att den första personen i gudomen, fadern, sätter gränser. Say the word and I will be free, Jesus. Say the word, I'll be made whole.
Just one touch, with nothing left to lose. You restore what's broken, though my heart is wide open. I've nothing left to lose. Rescuer, I'm on my knees again. Deliverer,
hur är det då med den andra personen i gudomen, Jesus Kristus? Drar han upp några linjer för oss människor? Ja, visst gör han det. Vi kan ta som exempel den avskedsmaning han ger till kvinnan som enligt Mose lag skulle stenas för att hon hade begått äktenskapsbrott. Där han säger, icke heller jag dömer dig. Gå och synda icke härefter. I det här exemplet hämtat från Johannes 8 kapitel ser vi hur han frikänner henne, men också uppmanar henne att inte fortsätta leva som hon hittills gjort. Det finns dock ett framtida läge vi behöver tala om, som vi behöver ha klart för oss. Jesus kommer vid tidens slut att samla folken så som en herde samlar sin hjort. Därefter ikläder han sig domarens roll när han skiljer fåren från getterna. Han vet redan vem som tillhör vilken grupp. Sedan följer ytterligare något med tyngd och djup i. Människorna i de båda grupperna ställs inför ett raster, en form av prövande mall eller mönster. 6 stycken konstateranden som likt ett test läggs över deras liv. Först över fåren, sedan över getterna. Dessa konstateranden har sin kärna i om vi visat barmhärtighet mot vår nästa eller inte. I Matteus 25 kapitel kan den som är särskilt intresserad av denna händelse ta del av dramat. Här ser vi den bortre gränsen för nådens tid, för frälsningens erbjudande, som så länge har räckt oss. Man frestar säga dit, men inte längre. Men ännu så länge lever vi i en tid när Jesus står i herdens roll gentemot oss. När herdens röst når oss individuellt här i tiden ställs vi inför skiljeklippan. I 1 Korintierbrevets 10 kapitel sammanfattar Paulus kort Israels 40-åriga ökenvandring. I den fjärde versen anför han att israeliterna drack samma andliga dryck, att de drack ur samma andliga klippa, en klippa som följde den på vägen, klippan Kristus. Vidare framför han tesen att de frestar Kristus, prövar gränser de inte borde överträda, och beskriver vilka skarpa konsekvenser deras handlande leder till. Han lyfter in i sin samtid den meningen att israeliternas omdömeslöshet kan användas som varnande exempel, att det gäller att vara observant på tendenser till begärelser till det onda. Ett klokt råd som äger sin riktighet även idag. Under sin jordevandring beskriver Jesus sin herderoll bland annat så här. Jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Så som fadern känner mig och så som jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till detta fårahus. Också dem måste jag dra till mig och de ska lyssna till min röst. Så ska det bli en hjort och en herde. Jag är dörren, den som går in genom mig, han ska bli frälst och han ska få gå ut och in och ska finna bete. Det vi nu hörde var några axplock bok ur Johannes 10:e kapitel. I Johannes 14:e kapitel skärper Jesus tonläget när han säger: ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vänner, alla ni som lyssnar, det finns inget annat lösenord som öppnar vägen för oss till Fadern. Ingen annan nyckel som passar i låset. Ska du och jag göra anspråk på att tillhöra fårahuset, så finns det ingen annan dörr att passera. Ingen annan väg att obemärkt smita in genom. Vi hittar inga genvägar där vår personliga charm fungerar som passerkort. Det finns inga hållbara bortförklaringar att tillgå. Lögner genomskådas innan de ens är uttalade, så den vägen fungerar inte heller. Men låt oss vända på perspektivet. Låt oss istället tacka Gud för att det finns en anvisad väg att gå. Noterade du den tydliga avgränsningen? Lade du märke till den givna ordningen? Vi går först till den ene, Jesus. Därigenom når vi den andra, Fadern. Så enkelt egentligen, vi går den anvisade vägen. Vägen är given. Vi har fått en karta i vår hand, en som stämmer med verkligheten. Den ska vi inte förkasta, inte byta bort mot en annan blek fotostatkopia som är nästan sann. Så talade Herren till oss under sin jordevandring. Vad säger då den uppståndne Kristus till oss? Vad säger han om nuläget? Vi vänder oss mot Uppenbarelseboken, det 21:a kapitlet, för att söka svar på vår fråga. Där möter han oss med orden: det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka för intet ur källan med livets vatten. Uttrycket är så stort, så allomfattande, att vi tar det en gång till. Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka för intet ur källan med livets vatten. Vi nutida människor är så tillvanda vid att allting har en prislapp. Här är det annorlunda. Jesus erbjuder den som törstar i andligt avseende att dricka fritt och för intet. Det är inte heller vilket vatten som helst som erbjuds. Nej, det är av yppersta klass. Det är källan med livets vatten vi här talar om. Hur kan vi tacka nej till ett sådant erbjudande? Priset är ju redan betalt. Det skedde på Golgata kors. Frälsningsverket är fullbordat. Återlösningen är åstadkommen. Vilket han ju också specifikt ger uttryck för när han säger: det är gjort. Med tre ord, endast tre ord, sammanfattar han sin magnifika gärning, vilken saknar motstycke i världshistorien. Vilka är då vi att tacka nej till ett sådant erbjudande, att dribbla om villkoren, att förneka vår törst genom att gå någon annanstans och leta vatten? Jesus är ännu iklädd herderrollen. Lyssna till hans röst medan tid är. Låt oss gå till den som utförde vad profeter tidigare talat om. Den som inte backade från sin bestämmelse, som inte drog sig undan när det gällde. I det tidigare refererade 25:e kapitlet hos Matteus finner vi att det finns en bortre gräns för nåden. Låt oss inte pröva var den gränsen går. Låt oss inte vänta med att tacka ja till frälsningens erbjudande. En dag är valmöjligheten borta. För oss alla finns det en dag utan återvändo. När det gäller den tredje personen i gudomen, den helige ande, så finner vi även där en bortre gräns, en mycket allvarlig sådan. Det är Jesus som ger oss den, vilket inte borde förvåna oss eftersom vi är så tätt förbundna och står i evig, obrytbar samklang med varandra. I Matteus 12, verserna 30-33 möter vi följande: den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke icke församlar med mig, han förskingrar. Därför säger jag er, all annan synd och hädelse ska bli människorna förlåten, men hädelse mot anden ska icke bli förlåten. Ja, om någon säger något mot människosonen så ska det bli honom förlåtet. Men om någon säger något mot den helige ande så ska det icke bli honom förlåtet, varken i denna tidsålder eller i den tillkommande. Ni måste döma så. Antingen är trädet gott och då måste dess frukt vara god. Eller är trädet dåligt och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet. Bakgrunden är den att Herren Jesus nyss har botat en demoniserad man. En man med fysisk tilläggsproblematik. Han var nämligen både blind, stum och döv. Behöver vi orda om hur svår denna mans situation tedde sig? Han var berövad två av sina sinnen, synen och hörseln. Han var dessutom fråntagen språklig kommunikation. Hans tal var ju borta. Stackars man. Men Jesus visar återigen vem han är och sätter den demoniska världen på plats. Många som blir åsyna av vittne till det som sker fylls av häpnad och säger till varandra ungefär så här. Är han då inte Davids son? Fariserna däremot är i stort behov av en bortförklaring. Hela deras religiösa fundament är i gungning. De måste helt enkelt framföra en annan åsikt för att inte tappa i position, rang och trovärdighet inför de andra där församlade. Därför drar de till med ett resonemang grundat på att Jesus skulle samarbeta med Belzebul, de onda andarnas furste. De tar ju för åsikten att Jesus i överenskommelse med Satan driver ut Satan. Vi som tar del av berättelsen så här i efterhand inser ju hur befängd tankegången är. Att den är ämnad som en bortförklaring av det som inte kan bortförklaras. I texten finner vi också hur Jesus avfärdar deras tankegång. Skulle djävulen motverka sig själv på det sättet och komma i strid med sig själv? Nej, då skulle hans rike gå mot sin snara undergång. Vi möter här hos fariséerna den onda viljan, knuten till bevarandet av det egna jagets uppfattningar. Den onda viljan att ifrågasätta det under det just bevittnat och därigenom stänga andliga dörrar, inte bara för sig själva. Nej, de önskar också lägga ut dimridor för andra, avleda deras uppmärksamhet, så att de missar Kristi sanna natur. Detta tror jag för min del utgör något av kärnan i hädelsen mot den helige ande, att inte endast förvägra sig själv det under det innebär att ha fått skåda ljuset, utan att också försöka lägga ut dimridor och därigenom fördunkla och till sist stänga dörren för andra. Att avleda deras nyvakna uppmärksamhet för Messias, den smorde, in på villovägar. Vänner, alla ni som nysslar, låt oss aldrig beträda dessa mörka vägar. Låt oss aldrig delta i aktiviteter där någon av de tre storheterna i gudomen förlöjligas, förminskas, bortförklaras eller suddas ut. Vi kan gott erinra oss ordet från inledningen av programmet i Johannes 15:26, där Jesus specifikt ger uttryck för att han själv sänder anden, att anden utgår från Fadern, att anden är sanning och att anden vittnar om Jesus. Ve den som står emot allt detta, bortförklarar det och dessutom avleder andra från att tro och erfara det. Nog är det bättre att gå med smörjelsen än att gå emot den. Vid skiljeklippan gick David med smörjelsen. Folket i den nyss nämnda berättelsen undrar om det ändå inte är Davids son som agerar när han befriar den demoniserade mannen och ger honom hans mänskliga värdighet tillbaka. Folkets undran får sitt svar när den uppståndne Jesus vittnar om sig själv, vilken stam och rot han tillhör, när han säger i en av Bibelns allra sista verser: i Johannes uppenbarelse, det 22 kapitlet, vers 16. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt. Jag är den klara morgonstjärnan. Vänner, alla ni som lyssnar, den morgonstjärnan följer vi till vår jordevandring sista dag. I det ljuset kan vi prövas, men aldrig gå vilse. Låt oss gå på samma sida av skiljeklippan som där David gick, och att inte ha som hållning att ständigt pröva nådens gränser. Låt oss gå inom de gränser Herren anvisat, i sällskap med Jesus, i smörjelsens flöde. Där hör vi hemma. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har tagit dig tid. Jag hoppas vi möts ytterligare någon gång i etern. Det första musikstycket vi har hört i det här programmet var en sång, Draw Me Close, med artisten Nicky Fletcher. Och det andra musikstycket var en sång som heter Say the Word med artisten Soul Survivor. Det här var ett program från Radio Malmbäck, en del av Höglandets närradio. Vi sänder på 103,9 MHz och mitt namn är Mikael Lägermo.